In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag blev tagen på spårvagnen häromdagen.
Tagen?
Ja, av kontrollanter.
Oh, gud, jag
nej, hade du inte betalat?
Nej, alltså, jag åkte från Masthuggstorget och så kom de på nästa. Nej. Jag och Josse, vi hade druckit 2 glas vin och skulle bara hem.
Nej. Oh, nej.
Men då var det en tjacki som försvarade oss.
Va?
Ja, som gick fram till kontrollanterna och var så, det är 3000 spänn, för fan, du ser väl, de är morsor. De har druckit lite vin här, de är fan, låt dem vara, för fan. Så fick släppta dem oss.
Nej!
Nej!
Ja.
Oh. Det här är det finaste jag har
hört. Det är så fint.
Faktiskt. Ja. Den de enda är andra jag vet de som har blivit släppt av kontrollanter är Ludde Samuelsson. Yes. Han har världens svenskaste, snällaste utseende.
Oh.
Men alltså försvarar... Det där hände fan inte i Stockholm alltså.
Nej, verkligen. Jag kom inte undan en gång med på egen... Men när någon annan går in, det är ju otroligt.
Ja, men då hade han betalat.
Det var också det vi tänkte. Det sjukaste, för han var ju där först. Han måste ha haft ett kort eller
kostade
någonting.
Kostade 3000 nu? Nej.
Ja, för 2 stycken då.
Ja, ja.
1500
och det hann han också räkna ut. För vi var också så, 3000. Det hade inte, jag bara, just det, för 2 stycken.
Mm. Men vadå, vad sa kontrollanterna då? När de
nej, men de var ju så här, det här är ju inte okej. Okay. För vi hade ju snabbköpt en biljett, men det stod ju 90 minuter på den. De bara, ni hoppade ju på för 6 minuter sedan.
Ja, ja.
Jag sa, nu var inte 6 minuter. Vi är lite långsamma, men jag dugger nu.
Åh nej, som försökte.
Och han bara, nej men det här funkar liksom inte. Det är inte så här, man ska ha köpt innan, bla 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 bla.
Mm.
Och sen kom den där ljuvliga tjackängen. Och förledde dem. Men då fick de också en liten sån garvis.
Mm. Ah, ja. Och då sa de.
Mm. Sen så skrev jag puss på er, jag älskar er, på Västtrafiks hemsida.
Perfekt.
För att jag hade druckit lite då.
Är det det som är skillnaden mellan Stockholmsinfluencers och Göteborgsinfluencers? Att Stockholmsinfluencers, de får grejer först och sen postar de om det. Medan Göteborgsinfluencers mer är så, slipper betala kontrollanten och sen går in och skriver puss
på deras sida. Tack för ett bra samarbete.
Sponsrat av Västtrafik.
Jag ville först skriva det i kommentarsfältet,
ja,
så att alla kunde se. Men de hade inget öppet kommentarsfält. Konstigt.
Konstigt, ja.
Ja.
Otroligt.
Så var det.
Ja, vad trevligt det var att bara börja så här.
Ja, det där var, ja, det där var vilken jävla solskenshistoria.
Ja, jag blev faktiskt genuint lycklig.
Mm. Ja, det tycker jag du ska bli.
Ja, det var väldigt, väldigt trevligt.
Så fint.
Det finns också någonting problematiskt i det, att de släpper dig, men förmodligen inte så många andra.
Nej, tack.
Men absolut, å andra sidan, alla skulle behöva en tjackis vid sin sida.
Exakt.
Det kan man ju tänka på när man är fattig och har barn att försörja.
Mm. Ja, och också
först tjackis, sen fattigdom.
Ja, ja, och också var alltid trevlig mot en tjackis, för du vet aldrig när du kan
när
behöva
du kan hjälp.
Ja,
verkligen. Verkligen. Snabb hjälp också.
Ja, snabb.
Ja, jävligt snabb.
Ni hade inte ens gått på spårvagnen innan jag gick fram och började snacka med dem.
Karma finnes. Karma till tjackisen.
Ja, vad fint.
Någonting annat jag är väldigt glad över är ju att du är nominerad till Guldöra, Tina.
Ja!
Det är vi så glada för.
Det är också glad för.
Jätte, jättefint.
Det är faktiskt kul ju.
Så det kan ni väl hjälpa till att rösta fram med.
Ja.
Så att du får priset hem till Göteborg och kan sätta den lilla statuetten på ditt skrivbord.
Ja, det är fan dags.
Här någonstans tänker jag att den får hänga. Om jag får den då.
Det är klart du ska ha den.
En guldfoto och ett Guldöra. Det är ju match made in heaven.
Det
har ju.
Det är det faktiskt. Det var också kul för Miao Miao är också nominerad.
Ja,
i en annan. Du är ju nominerad i årets poddprogramledare. Ja. Och Miao Miao är ju tillbaka i värmen.
Ja.
Sveriges kul Ellen DeGeneres. Ja. Nominerad till årets programledare.
Radio.
Ja, så där kan man ju också rösta. För att man får ju rösta på en i varje kategori.
Just det.
Så det är ju kul.
För om
du
får man får inte rösta ut någon ur värmen igen. För i så fall
nu har jag karma. Jag behöver ge lite karma till någon också.
Perfekt.
Så jag driver också en kampanj för Miao Miao in i värmen.
Ja, vad
det
kul.
Det är det de röstar på SVT:s persona non grata kontor. Vem är på väg ut i värmen? Vi fångar dem nu och sen kör vi.
Jag tänker att om Miao Miao blir årets programledare så är det också ett sätt ut i värmen för att hybrisen kommer bli så enorm.
Ja, det fattar man ju.
Till skillnad från innan.
För jag tror att Miao Miao var väldigt van att vinna. Miao Miao vann ju varenda år i 10 år. Och sen inte. Och sen att det får återgå till det normala.
Just
tänker
det.
Ja. Just det.
Ja, jag hoppas jag vinner. Och jag hoppas att om jag vinner att jag får jättemycket hybris.
Ja, det hade klätt dig.
Eller hur?
Faktiskt,
jag tycker alltid att jag hade klätt med mycket mer hybris. Men jag är så jävla dålig på det där. Men jag tänker att jag liksom vill kunna komma in på Red Lion med ett lite annat svung i steget.
Jag är här nu.
Här kommer en vinnare.
Man viftar lite med handen och tuffar mig lite.
Ja, det hade varit väldigt bra.
Ja. Hörrni tjejer, vad ska ni prata om idag?
Vad fan ska jag... jag ska prata om att bli hatad av djur.
Okay. Jag ska prata om det här.
Den gamla från... Och från Coyote Ugly.
Det är inte Coyote Ugly.
Nej, det är inte Coyote Ugly vi ska prata om.
Nej. A.k.a. min möhippa. Jag fick ju en Coyote Ugly möhippa som var otrolig. Men det blir månlandningen.
Äntligen!
Eller månlandningen, inom situationstecken.
Har din bästa prata.
Nej, tyst. Det har jag aldrig sagt.
Och jag hade glömt att vi retades om det.
Ja, fy fan. Käften på er. Det kommer bli helt okej.
Gud. Jag går vidare här då. Jag har aktuella. Och det allra aktuellaste som kan hända på Flashback, det är ändå när forumet själv har fått nya funktioner sen vi hörde sist.
Just.
Och det hände ju faktiskt nu i veckan. Det var användaren admin själv som startade tråden ny funktion, populära ämnen. Och han skriver så här: nya ämnen har nu även kompletterats med populära ämnen. Och till skillnad mot nya ämnen så redovisar populära ämnen enbart de mest populära trådarna.
Mest lästa eller mest kommenterade?
Både och. Så att de räknar på båda de två grejerna. För er som inte så ofta är inne på Flashback så är det här tre olika flikar då. Nya ämnen, det säger ju sig självt. Och sen så finns det också aktuella ämnen som har funnits länge. Och det är huvudsakligen vad som är populärast just precis nu. Men populära ämnen har funktionen att den kan visa vad som var populärast just precis då. Vi har rubrikerna under populära ämnen 5 år, 10 år, 15 år, 20 år. Och då kan man se vilken var den populäraste tråden som startades exakt den här dagen för si och så många år sedan liksom. Så att det är som att de har byggt in en liten tidsmaskin.
Jag fattade inte det. Jag trodde att det var liksom populärast i 10, alltså från att de räknade från 10 år sedan.
Nej.
Och hela vägen fram idag.
Nej.
Vilken tråd har varit mest populär i 10 år? Vad okej. Okay. Genast mer intressant och begripligt för mig, för jag fattade ingenting först.
Nej, det låter som att ni inte har hunnit testa funktionen än.
Jo, men förstod ingenting.
Nej, okej.
Men det är som ett fotoalbum helt enkelt då. När det kommer upp så den här dagen för 15 år sedan.
Precis, så var det den här tråden som antingen fick mycket kommentarer eller mycket visningar. Det är lite olika liksom. Och dagen som den nya funktionen släpptes, det var på 20-årsdagen av mordet på Anna Lind. Och gick man in då under populära ämnen och sen tryckte man på 20 år sedan, då var det ju smockfullt med trådar om Anna Lind. Märks också att bara någon dag efter det här, och som man gick in och kollade 20 år, mest populära trådar, då var det ner med Anna Lind-hysterin. Så det gick väldigt fort på Flashback där. Men vi hittade också den här tråden från 2003 som var väldigt stor för 20 år sedan. IT-OT-ord som jag blir galen på. Där användaren Ranker stör sig på att folk säger googla när de menar att de använder en sökmotor. Troligtvis, men inte säkert, google.com. Har ni några mer ord man mår illa av att höra? Frågar han. Meet Abstract stör sig på att folk säger data när de menar dator. Enverhoxa 99 stör sig ännu mer på att folk kallar datorn för hårddisk. Och Stocko tycker det är för jävligt att folk säger mail. Det är ju till och med värre än e-post. Ordet mail, alltså E-J-L, så som jag stavade, det är det väldigt många som ogillar. De hatar det. Syrabiten skriver, mail är precis som alla andra kanske sagt innan mig, mitt mest avskydda IT-ord. Jag vet att det numera är svensk standard, men det ser så himla fjolligt ut. Men värst har nog användaren Asterixte, vars pappa säger memo när han menar e-post. Då är det gammalt. Jag skickar ett memo till Telia och frågar varför det inte funkar på datorn.
Men vad vill de att det ska heta då?
Jag tror att de menar e-mail. E-mail bara. Att det är allt, alla försvenskningar är bögiga. Det är ungefär så jag tolkar tidsandan på det här sättet. Tompa stör sig på folk som skriver noob med två nollor. Tycker ni om att skriva som idiotet och flytta till Ryssland, jävla bolsjeviker. Men den här tråden då, den dyks ju upp häromdagen på populära ämnen om man tryckte på 20 år. Och i och med den nya funktionen så bumpas den ju av Korbajs nu i dagarna som retas med den 20 år äldre trådstartaren Ranker. Googla har överlevt de senaste 20 åren rätt bra, skriver Korvbajs. Och Ranker svarade i dagarna. Jag skrev detta för 20 år sedan och då var det annorlunda. Men jag köper att Google fick verbet för att söka efter information. Och jag har fått ge upp den fighten. Alltså det är snyggt, ja, Ranker. Och veta vilka fighter man ska ge upp. Det har nog varit en uppförsbacke från honom i 20 år.
Det är också taskigt att gå in och reta sig så gamla trådar.
Ja.
Men man blir väldigt glad över att han är kvar. Och har kvar sitt konto.
Eller hur?
Och det värmer mig.
Man kan svara på tal.
Ja.
Och det här är ju en risk såklart, att folk kommer gå in och börja bumpa gamla utdöda trådar, vilket också kallas för att nekrobumpa. Det tycker jag är ett härligt ord. Ett av svenskans vackraste. Och det kan ju vara en fara. Det är en som påpekar det. Till exempel användaren Juju. Vad är syftet med detta? Bumpa sönder gamla trådar. Och admin kommer in då och lugnar pöben. Och bumpa äldre trådar, skriver han. Det gick att göra redan innan, men jag förstår vad du menar. Att risken finns att vissa tycker det är kul att bumpa en tråd de har upptäckt via populära ämnen. Men det kommer att resultera i en varning ifall bumpen inte var motiverad. Men Juju, han låter sig inte lugnas. Så ni fattar inte att folk kommer bumpa trådarna? Det här låter verkligen inte genomtänkt. Och moderatorn Ansist Russ, som ändå är en av de som kommer behöva liksom sitta och dela ut de här varningarna, skriver, om enda målsättningen med Flashback är att vi moderatorer ska få så maximalt lugnt som möjligt, då är det mycket man bör ändra på. Till exempel ta bort möjligheten för alla att posta inlägg. Ja, så är det ju. Det hade ju varit effektivt, men det hade blivit väldigt, väldigt tråkigt. Då hade trådarna tagit slut och vi hade bara fått sitta och läsa såna här trådar som admin postar som avskräckande exempel. Ode till fisens mor, idioten Lillgunnar, Sture, cannabishallig. Ja, ni kommer ihåg, vi har pratat om det här. Alla de inläggen är skapade av användaren Allmakt åt Sture och alla är supertråkiga. Och om forumet hade sett ut så fortfarande så hade det nog inte funnits något Flashback längre. Du har gjort några sådana grundliga genomgångar, Mia, om varför forumet inte nödvändigtvis var bättre förr. Till exempel tyckte folk inte det var jättekul när man införde moderatorer, men om man jämför inläggen före och efter så har du ändå kunnat visa att det lyfte forumet rätt rejält. Så, en stor förändring på Flashback, det vill säga en ny knapp i menyn. Stor uppståndelse i tråden om förändringen. Och det är ju inte första gången det här händer på Flashback. Men man får ändå säga att det förändras ju ganska lite Flashback om man jämför med typ Twitter eller Facebook. Det är
liksom
hela tiden en massa nya regler där.
Ja, det hände väl någon gång för 10 år sedan att de ändrade utseende. Ja. Och då höll ju fan på att flyga i taket. Det har man ju blivit van vid med Facebook och Instagram. Men Flashbackarna är fan inte van vid nya utseenden.
Nej, alltså. De blir fan ursinniga varje gång. Mm. Och jag kollade lite då på andra gånger som Flashback har gjort lite större förändringar. Och de brukar annonseras i forumet om Flashback viktiga meddelanden. Ofta tar man liksom först en diskussion om det här kan vara en bra idé. Det är också en grej som inte händer sådär jätteofta på Facebook och Twitter, att det är så här, kanske vi borde testa den här grejen. Det var till exempel det som hände när admin 2010 startade tråden förslag på ny regel 0.10 nätmobbning är förbjudet. Den nya regeln beskrivs så här: det är inte tillåtet att systematiskt trakassera en icke-offentlig person. Sen ger admin exempel på trådar som kommer bli förbjudna om regeln går igenom. Mm. Till exempel tråden roligt folk på bilddagboken.se.
Ja, det var så. Ja, jag trodde det var andra medlemmar.
Andra användare, fick... för det i så fall, den kan inte ha efterföljt.
Nej.
Och där är ju syftet då såklart att skratta åt fula människor på bilddagboken. Mm. Eller tråden fult folk på Facebook. Och där är ju syftet då att skratta åt fula människor på Facebook. Eller varför inte tråden fula nyfödda barn. Där syftet är att skratta åt fula nyfödda barn. Och bilderna hittade man bland annat på Akademiska sjukhusets webbplats. Alltså man älskar ju flashbacken då. Att folk orkar lägga tid på att surfa runt på olika sjukhusen. För att hitta olika fula nyfödda bebisar och håna.
Man hör ändå det lilla garvet när man hittar en så.
Man är lite så fundersam ibland. Nej. Scrolla vidare. Finns säkert en.
Men också, varför lägger Akademiska sjukhuset upp bilder
de
på nyfödda barn?
De gör nog inte det längre. Admin fortsätter. Sen har vi trådar där användarna letar efter privata bilder och sätter dem i ett helt annat sammanhang. Och där får vi då som exempel tråden sexiga resenärer från resedagboken. Eller tråden foton från familjeliv.se, mjölkfyllda bröst på milfs.
Nej.
Kanske att de blir smickrade av att hamna i en sån tråd. Men jag förstår att folk kan bli ledsna. Några tycker den här regeln är jättebra. Vissa blir så jävla sura, tycker nu finns det fan ingen yttrandefrihet på Flashback längre. Någon säger riktig jävla skitregel och man bara ja. Sen säger någon slippery slope och man bara men herregud så farligt är det inte. Och sen säger någon tänk om den här regeln hade kommit innan historien om böglyftet. Ja då blir det ju lite annat ljud i källan förstås. Då kan man ju tänka att det var en jävla tur att regeln inte kom innan dess.
Verkligen.
Men det blev en regel till slut i alla fall, så vitt jag fattar i alla fall. Och sen flyttas det upp under stycket viktigt att veta innan ditt konto aktiveras. Vilket jag tänker typ har kanske högre prioritet än reglerna egentligen.
Mm.
Men okej, varje gång något ändrades på Flashback så tror några att nu har sossarna till slut lyckats infiltrera Jan Axelssons hjärna med hjälp av judemaffian. Och nu har forumet blivit ett organ för PK-hjärntvätt. Men sen har vi OCD-gänget också såklart, som bara vill att Flashback ska se ut som vanligt, inte hålla på och lägga till en helt ny knapp en gång var tionde år. Och så har vi de förstås som tar nyheterna med en försiktig optimism. Som användaren Mbtebljau som skriver så här om den nya funktionen populära ämnen. Förändring är alltid lite obehagligt. Jag hoppas jag kommer att gilla vår nya funktion. Men än så länge har jag inte vågat klicka mig in på den. Allt har sin tid. Ja, det har det. Kämpa, Mbtebljau. Du klarar det. Baby steps. Låt mig föreslå att du hovrar över den några gånger först innan du faktiskt klickar. Men någon som absolut inte är rädd för den nya funktionen, det är Carl Serum.
Mm.
Som direkt använder funktionen för att hitta den 15 år gamla tråden stora rattar i OS-byn. Alltså, jag sa ju innan att Flashback har byggt en tidsmaskin som gör att man kan åka 20 år tillbaka. Stora rattar i OS-byn känns ju mer som att man åker tillbaka till Danmarks gladporrsdagar på 60-talet. Men. Tråden startades av Nightwish GBG som tydligen befann sig i OS-byn i Peking av något skäl 2008. Och där har han lyckats smygfota en helt vanlig tjej som råkar vara i OS-byn och som har stora bröst. Vi snackar inte public service språka på finska pattar. Vi snackar TV1000-tuter, antar jag. Nightwish GBG skriver, fick inte så bra bilder, men helvete vilka lökar. Ancistrus går in i tråden 15 år senare då, men märker att tyvärr är ju länkarna döda. Helvete, länkarna funkar inte. Prova att klicka på dem. Alltså bara för att se om länkarna fortfarande funkar, inte för att jag ville kolla på rattarna, alltså. Maja Smoker blir också besviken. Ja, Kalle, nu har du satt mig och Ancistrus i knipa. Jag testar såklart också, för jag minns inte om jag hade kollat kannorna, förlåt källorna ordentligt. Hur ska vi lösa detta? Någon som har kvar djuren. Men tyvärr, ingen verkar ha sparat ner de här bilderna från 2008 och Ann Sistrus och Maya Smoker, de får leta vidare och se om de kan hitta pattbilder någon annanstans på internet. Men jag håller tummarna för dem. Men vi kan ju använda den här tråden om rattarna i OS-byn för att beskriva lite bättre hur populära ämnen kommer funka. För du frågade ju om det, Emma. Stora rattar i OS-byn är en ganska kort tråd faktiskt. Mm-hmm. Bara lite drygt 20 inlägg. Mm. Så hur kan den då hamna under populära ämnen?
Just det.
Admin beskriver det så här. Tråden stora rattar i OS-byn hör till en av de mer populära som startades denna dag för 15 år sedan. Det finns andra trådar som startades denna dag med fler inlägg. Men här behöver vi även ta hänsyn till antalet besökare som tråden har haft genom åren. För tillfället så har den tråden visats över 16 000 gånger. Wow. Vilket också påverkar.
Men det betyder ju också att någon sitter och kollar det här manuellt då. Alltså jag tänkte att det var ett automagiskt system.
Nej, men det tror det är nog automagiskt.
Det måste det ju vara.
Ja, att annars är det ju... Men visningar syns ju. Det är ju också en siffra som är liksom högst tydlig. Okay. Typ.
Men man undrar hur de viktar alltså antalet inlägg mot... Och man undrar också, är det antalet visningar just den dagen? Eller är det antalet visningar totalt?
Jag har fattat det som att de tittar på trådar som startades för 15 år sedan. Mm. Så att då är det liksom antalet visningar ihop med antalet inlägg av de trådarna som startades för 15. Så har jag fattat
det. Okej, så det är liksom inte just idag hade den här tråden mest visningar av alla och mest inlägg.
Nej, jag tror inte det. För att jag tycker att det ser ut som att alla trådar startade just den dagen.
Just det.
Men jag är lite osäker ska jag säga. Men det går ju absolut att gå in i tråden och fråga admin. Han är väldigt hjälpsam. Så ni fattar principen. En tråd om pattar genererar väldigt många klick och anses därför vara populär. En annan tråd, röka en femma i månaden. Hur gör ni? Har färre besökare. Men 60 inlägg. Därför räknas den också som populär. Och det här är ju precis som i verkligheten. Gemene man är mer intresserad av pattar än av weed. Men de som är intresserade av weed, de är jätteintresserade av weed. Mm. I alla fall så har jag ägnat veckan åt att hårdtesta den här funktionen. Så jag tänkte göra några nedslag i liksom de historiskt populära ämnena som har dykt upp sedan den här funktionen introducerades. Och det dyker upp några bra frågeställningar som för 5 år sedan, 2018, när användaren Rusur frågar sig, varför duger inte solen som gud? Där han skriver, idag finns så mycket kunskap om hur viktig solen är, men ändå är det bara en vanlig grej. Det anses löjligt att tro att det är en gud. Ja, jag tycker det är tänkvärt även nu så här 5 år senare. Eller 14 september 2008 när Sexlilja undrar, bara ha muskler på ena armen. Och den tråden startar, är det möjligt att bara ha skitmycket muskler på ena armen och på den andra inte alls så mycket? För jag tänkte gå fram till folk med den stora armen bakom ryggen och fråga om de vill slå vad och köra armbrytning och sen ta fram monsterarmen.
Ja. Alltså fan vad jag hade respekterat någon som tränar upp en arm av den orsaken.
Ja, det... Så kreativt kan min hjärna inte ens tänka. Jag har max kommit till att man tränar bara överkroppen, har två ben som hänger så.
Men för det är ju inte ovanligt, det ser man ju ibland.
Ja, precis.
Män med fågelben.
Det där är ju outstanding ändå.
Verkligen.
Jag har faktiskt träffat en sån man. Han bor här i Göteborg. Giorgio Kunkler heter han. Han har jobbat i 35 år med att banka schnitzlar på Manfreds brasseri.
Mm-hmm. Så det är en arbetsfeature?
Det är en arbetsfeature. Mm. Jag tror att det är 12 000 schnitzlar om året som han bankar på Manfreds förhand. Men han gick i pension förra året, antagligen för att tävla i sån här konstig armbrytning på stan.
Men har han bankat schnitzlar eller har han bankat schnitzlar?
Nej, det vill jag säga. Jag vill säga att Giorgio Kunkler, en otrolig människa. Han har bara gjort det på rätt sätt. Ja. Samma dag faktiskt, för exakt 15 år sedan så startade ditt favorittroll Mia Jonte 400-tråden. Måste man skjutsa en barn från fotbollsmatch utan ersättning.
Ja.
Jätteroligt.
Den är rolig.
Och också bara så himla kul att kunna gå in och se det. Och en väldigt kul grej som jag läste i tråden om populära ämnen var att någon skrev att man kunde själv skriva in vilka datum som helst i adressfältet om man är lite hacker. Man behöver inte vara särskilt mycket hacker alls. Man behöver bara byta ut siffrorna i slutet till den dagen man vill ha. Så jag tänkte att ni kan ju få roa er med det. Jag ville inte bryta mot GDPR, men jag hade tänkt att kolla upp exakt vad som diskuterades mest när du tatuerade in Old English Emma i din svank.
Ja.
Eller när du satt och höll i dina jeans för glatta livet. Nu kan ni gå in och se exakt vad diskuterades på Flashback de dagarna. Ja, det kan bli kul.
Jättebra.
Det är ett bra hack för den avancerade sökningen också som lämnar saker att önska. Hela den söksträngen syns ju i URL:en. Där kan man gå in och pilla med.
fixa och dona. Mm. Så jag hoppade då till 19 september 2003. Det är alltså 20 år före dagen som detta avsnittet släpps. Vi spelar in några dagar i förväg. Mm. Och där hittade jag en tråd med riktigt bra tips. På dagen idag, 20 år gammal, från den kända tjejtjusan Roger P. Mm. Du ska slippa läsa skånska, Mia.
Jättebra.
Den heter så här: te som är osäkra, så fixar du biffen med töserna. Och här kommer lite av tipsen ur den tråden då. Han är någon slags föregångare till Andrew Tate här. Det är otroligt. Bjud inte. Detta kan aldrig påtalas för ofta. Hon har en egen lön, och om hon vill gå på kineskrog kan hon fan med pröjsa för sin egen chop suey också. Alltså, det här är 20 år sedan. 20 år sedan. Kineskrog, chop suey. Man bara, hallå, 1965 ringde och ville ha tillbaka sin favoritdate i alla fall. Han fortsätter: en opolitlig buffel, det är en spännande pojkvän. Och det är möjligt att de blir arga och sura på män som uttrycker sig obekvämt, men i slutändan vinner killen på det. Han blir sådär spännande och okontrollerbar som många kvinnor vill ha. Och kvinnor har ingen humor, så det är lönlöst att slösa bort goa skämt på dem. Kul ju, och bra. 20 år före Andrew Tate var Roger P där.
Snyggt ändå.
För exakt 20 år sedan så startades också tråden rycka punghår med pinsett. Den skippar jag faktiskt. Vi hittar också trådar som: ju kortare ringfinger du har, desto mer hatar du att träna. Och tjacket luktar konstigt och smakar tvättmedel. Men liksom, det är ju helt meningslöst. Det är bara någon har blandat ut sitt tjack med tvättmedel. Det fattar ju vem som helst. Fakiren har startat tråden: söker porr med lite halv-emo-aktiga brudar. Det är lite roligare faktiskt. Den började så här: någon som kan tipsa om lite porr med emo-brudar. Alltså ingen sagt par med brudar som har skärt sönder armarna. Och Dr. Livingstone tycker att det här är oansvarigt. Vad är det som händer här på Flashback? Det sitter folk med riktiga problem där ute. Vars tid du tar upp. Stila dig, snälla. Orka inte med ett till av såna här inlägg. Usch och skäms på dig. Men sen så tappar ju tråden fokus när Deceptor länkar till ett klipp som heter Goth Girl Panty Poop. Men det klickar jag inte på! Utan jag hoppar istället
fram.
Emma hade klickat.
Vad är det här för,
vad är det för något? Det kanske innehåller bra tips. Nej, vi hoppar fram till den 19 september.
Om det innehåller ordet panda är det ju svårt att inte klicka. Eller
ja, det är sant.
Jag tror man ska se något gulligt. Men vad roligt att han också var inne och kritiserade att du kan inte ta vår energi på såna här grejer. Att det är som att du får bara starta viktiga diskussions...
Viktiga diskussionstrådar. Precis. Absolut inga porr-requests.
Nej.
Så jag hoppade fram till den 19 september 2013 då, exakt 10 år sedan. Där har vi Sune Nixon som undrar om man kan äta sig smal. B. Katt som vill ha hjälp av alla killar på forumet och tolka en tvåarmad kram. Och så har vi Meritius som fick sparken på grund av kåthet. För 10 år sedan skrev han: hejsan Flashback, nu har du kört ihop sig på jobbet. Jag har fått sparken igen. Allt börjar med att jag började för några veckor sedan på en Coop-butik där det jobbade en dam som hade en sjukt sexig röv. Och jag skrev även här på Flashback om hur jag skulle få henne att gå med på att jag skulle få knulla hennes röv. Det är tråden: jag skulle vilja knulla en kollega i röven. Jag följde lite av råden jag fick. Ja, här vill man ju ha lite sån skräckfilmsmusik. Vi kan ju kolla några av råden han får i den tråden. Fråga om hon är villig att släppa till för en 20. Du kan väl börja småtafsa på henne under lunchen. Säg att hennes röv är besatt och att din balle kan driva ut de onda andarna hon besitter med i röven. Vänta tills ni har företagsfest och se till få henne riktigt full. Och så lurar du in henne i förlustelse och bruna synder. Och vet ni vad? Trådstartan testa. För exakt 10 år sedan skrev han: det var personalfest på en restaurang. Vi drack och åt en del. Därefter så sa jag till denna dam att jag ville prata med henne. Hon skrattade och sa: ja visst. Sen gick vi till ett lugnt ställe. Det var enbart toan som var det lugnaste stället. Väl där inne så gick jag rakt på sak. Jag berättade att hennes röv var supersexig och att jag skulle vilja knulla henne i röven. Då började hon gråta, slog mig på käften och gick ut. Gråtande sprättade hon för mina kollegor vid bordet vad jag hade sagt. Och sen hade jag alla emot mig. Så jag började också gråta och drog därifrån.
Gud vad dumt.
Sen gick jag till jobbet dagen efter som vanligt. Och då ville butikschefen prata med mig. Då meddelade han att jag var uppsagd med omedelbar verkan. Kan de göra så?
Så det fanns ett MeToo även innan MeToo?
Det fanns ett lite mindre arrangemang.
Ja, det är också så här... Nu vill jag inte på något sätt skuldbelägga henne. Men om någon är så, kan vi prata på ett tystare sätt? Vad säger som inne på toan? Ja. Det känns ändå som att det är en liten föraning för att det kommer hända något riktigt sjukt.
Ja, men det
kanske inte var så.
Nej, men hon kanske trodde typ att han skulle kyssa henne eller någonting.
Ja, hon kanske, precis, det ena behöver inte betyda ett ja till den bruna porten till Kvarsebo kyrka.
Nej, jag tolkar det ändå som att de blev besviken på själva raggningsupplägget. Det är röv och sexy. Jag vill knulla den. Och då börjar hon gråta då. Men sen att han börjar gråta också. Jag hade så gärna velat se det när han kommer ut med öppen mun från toan.
Först kommer hon gråta.
Och han hon hinner ju berätta för alla också. Och han sa detta.
Vilket mörker.
Det var hemskt. Och så sitter alla kollegorna, nej fy fan, vilken tölp. Eller vilka ord man använder på den tiden. Mm. Och så kommer det ut en med öppen mun och gråter från toan. Ja. TS kanske inte fick så bra hjälp i den tråden kanske. Och det är klart, oavsett om man kollar på Flashback för 5 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan eller 20 år sedan, eller idag, så möter man ju en hel del samma teman. Det är knark, det handlar om att ta kollegor i tvåan, det är passbilder och de kommer dra stor publik. Men det är också väldigt härligt med den här funktionen, att man får nostalgimysa åt en tid när en standarddate var shopsöj på en kinakrog, innan ordet googla var etablerat och när ordet rapp fortfarande användes. Och det är jag inte ensam om att tycka. I tråden om den här nya funktionen populära ämnen skriver Immenhusen: vilken fantastisk möjlighet att bringa ljus på det förgångna. Fann direkt detta guldkorn från 2003. Visst känner man sig gammal. Och så länkar han då till en populär tråd för 20 år sedan som heter Ett stort tack. Där trådstartaren Fogelberg då satt och postade sina egentagna bilder med sin nya digitalkamera.
Just det.
Det är bilder på en stor gräshoppa. Det är bilder på en anka. Det är inte en bild på när moskén i Malmö brann, eftersom den försvann i Fogelbergs hårddiskkrasch. Och bilderna går bara att se så där bra, eftersom Fogelberg skyller på ett så himla långsamt modem. Men användaren Dennis Pixel lyckas se bilderna och är lyrisk. Jättefin gräshoppa, skriver han. Och Dennis Pixel är också jättepeppad, för han har precis själv också köpt en digital kamera. Mm. Han skriver: alla ni som funderar på att köpa en, gör det! Tänk på hur mycket ni sparar! 4! 1. Ni slipper framkalla rullar. Det kan kosta över 100 spänn. 2. Ni får faktiskt bättre bilder om ni har 2,5 megapixel eller mer. 3. Ni får plats med otroligt många fler bilder. Jag har själv 128 megabyte. Jag får plats med långt över 100 bilder. 4. Ni kan se hur kortet blir innan ni tar det. 5. Kameran brukar oftast ställa in bästa skärpan och så vidare själv. 6. Den är oftast mycket mindre, snyggare och lättare. 7. Du kan välja att radera bilderna direkt från kameran. Otroligt bra. Och 8. Brukar finnas med zoom. Nej, men man blir ju alldeles varm i själen. Tänk va, att vi en gång i tiden har varit så här peppade på den nya teknologin. Tyvärr kommer det inte så jättemycket bilder från Dennis Pixels digitalkamera i tråden, eftersom att han skriver: ja, men jag bor ju i lägenhet och är en riktig nörd, så jag går knappt ut. Det är inget kul att fota här. Nej. Och det hade ju kunnat få skrivet när som helst på andra sidan. Medan den andra delen av tråden är så himla tidstypisk. Så jag säger så här: ut och gräv, gott folk. Kanske tryck en mugg till någon som fyller 20. Dagen du föddes på Flashback så snackade man om tvåan på den här kändisen. Kollade på pattbilder från den här OS-byn. Frågade om ny teknologi här. Och antagligen hatade jättemycket på en ny svinrolig feature på Flashback.
Fint ändå.
Mycket fint. Jo, men när jag var en tonåring, då skaffade våra grannar höns. Och det var liksom ingenting som man höjde på ögonbrynen särskilt mycket för. För det var djur lite överallt där jag växte upp. Och jag gillar djur, men just höns har aldrig varit några favoriter. Jag skulle säga att jag brinner mer för grovfoder än för fjäderfän, om jag ska vara helt ärlig. Min syster hade en fruktansvärd underlat som nästan alltid lät så här på morgonen när folk klev upp. Förutom när jag klev upp, då lät den så här.
Nej.
Den jäveln kunde höra på stegen att det var jag som kom. Och mig tyckte inte Pelle om. I min ungdom var jag i alla fall, precis som nu, utomhus så lite som jag bara kunde. Men vi hade en krusbärsbuske där hemma. Min farmor planterade den på 50-talet och det växer inte ett jävla blad på dem längre. De är i princip helt kala, men de jävlarna dignar av röda krusbär. Och jag älskar fucking krusbär alltså. Så ett par gånger om dagen på sensommaren så släpar jag ut mina bleka spiror på gården och plockar med en grabbnäve in till datan där jag brukade sitta. Eller vid tvn. Eller på toan. Och det var aldrig några konstigheter.
Du gjorde aldrig kopplingen mellan krusbären och...
och tvåan. Säkert toan. Inte. Jag bara njöt.
Jag var där så ofta.
Det har faktiskt hänt med andra bär, okay. Ska jag säga, att jag inte har gjort den kopplingen. Bär och frukt. Nej, men det var aldrig några konstigheter. Det var fram tills då hönsen kom. Då ställdes allting på ända. Allting började med att jag kunde höra spridda på när jag strök omkring vid bärbuskarna. Och det hände liksom ingenting mer än så. Men det var någon slags spänning som låg i luften. Och så en dag, när jag vanan trogen tog på mig träskorna och började min hasning ner till buskarna, då kom de i samlad trupp. Hade förmodligen hackat sig ut ur buren. Och de jagade mig runt tills jag i panik fick söka skydd inomhus. Utan krusbär.
Men det kanske var att de hade sett att du snodde ett lamm från grannen en gång innan.
Då var de inte födda innan. Man kunde tro att det här skulle vara en engångsföreteelse, men icket. Utan jag hade blivit ett target. Och det var bara jag. De jagade ingen annan. Och ju mer bekväm hönorna blev i sitt nya hem, desto mer övertygade blev de att jag skulle fördrivas ur mitt. Eller snarare fördrivas in i det igen. Och jag hade ju egentligen ingenting emot det. Men jag ville också ha krusbär. Mm. Till slut då blev ju läget så jävla beklämmande att jag knappt kunde öppna dörren. Precis som med jävla fittpelle kunde de nu höra på sättet som dörren öppnades att det var jag som kom. Jag försökte allt. Jag försökte öppna den försiktigt och smyga ut. Jag försökte öppna den snabbt och skynda ut. Till slut så var det bara att gilla läget. Min lott i livet, det var att förbli inomhus. Och min lilla systers lott, det var att hämta krusbär åt mig när jag behövde det. Så slutet gott, allting jävligt gott egentligen. Men jag tänker ganska ofta på det här. För det är så himla konstigt när djur hatar en. Och eftersom att de inte kan prata så är det så jävla svårt att förstå vad det är man har gjort. Alltså varför man är haram. Och de lyssnar ju inte på en när man försöker då förklara att man har fredliga avsikter. Att man bara vill ha lite bär och bara vill vara i fred. Och man blir ledsen av att de inte tror en och att de vill döda en. Men en tröst för mig, det har varit att förstå att jag inte är ensam om att vara längst ner i hackordningen. Användaren Isnatte är också där. Han skriver så här: jag har en handfull höns och en tupp, en 11 månaders gammal hedemora. Tuppen, han brukar följa efter mig, vilket alltid har varit trevligt. Har jag gått upp i skogen har han hängt med och liksom kollat in vad jag gör. Men sen början av hösten har han börjat bete sig illa mot mig. Om jag går någonstans kan han komma och attackera mig bakifrån. Ser jag att han kommer halvspringande bakom mig och jag vänder mig om så avbryter han och låtsas leta efter någonting att äta. Och som att han inte alls var ute efter mig. Igår anföll han när jag bar en tung låda med ved, vilket hade kunnat göra att jag skadade mig. Vad är det här för jävla beteende? Går det att få honom att sluta? Ja, alltså problemet med att vara hatad av tamdjur, det är ju inte bara det att man kan göra sig illa, utan det är ju också så otroligt förnedrande att försöka göra motstånd och stå och vifta så, nej, snälla sluta, schas, lämna mig för det, snälla, till en jävla tupp. Man känner sig verkligen som en underlägsen jävla varelse.
Ja, jag måste bara tipsa snabbt om Instagramkontot Useless Farm. Det är en tjej där som har strutsar. Och så har hon en strutt som heter Karen, som hela tiden försöker döda henne. Så hela TikTok eller Instagramkontot finns på båda Useless Farm. Går bara ut på att hon typ såhär, hi, so this is the date. No, Karen, no! Och hon typ såhär färgar bort Karen, som bara hela tiden på riktigt försöker döda henne. Nej, det är tråkigt att ha ett punchable face i djurkärgon.
Verkligen. Collect Call skriver, tuppar blir gärna argsinta med åren, så håll avstånd. De blir inte snällare med tiden. Det är väl en klen jävla tröst, va? Kangaroos Sickness skriver, jag har med succé lyckats få tuppar att förstå vem som är boss, men någon gång har det slagit fel så att det blir en nedåtgående spiral av misstro. Brukar inte våld, men chocka tuppen precis när han är på väg att göra ett utfall. Och Isnatt svarar då, tack så mycket för tipsen. Jag ska hålla mer koll på den närmsta tiden. Den verkar provoceras av mig. Jag kan se hur den bröstar upp sig och spanar in mig när jag går ut på gårdsplan. Igår så flög den på mig när jag var vid hönshuset. När jag har sett attacken i ögonvrån så har jag snabbt vänt mig om och vrålat åt den, vilket har räckt. En gång satte jag upp foten med klacken i backen för att hålla bort den, men då började den bara hacka på skon. Wild Beast skriver att den har läst att man ska hoppa upp på någonting högt, en sten eller en stubbe, och gala högt och ljudligt för att visa vem det är som bestämmer.
Ja. Det måste ju vara bra.
Ja, men man har ju redan blivit av med så mycket värdighet av själva attacken. Så det skulle ta emot.
Svårt att få det självförtroendet. De kan ju lukta sig till det där djur.
Verkligen. Sweet Brown skriver: har du varit elak mot tuppen eller kom det helt plötsligt? Jag kände en gång en tupp som plötsligt fick hjärnsläpp och började attackera allt möjligt, hacka ihjäl hönsen och jaga hundarna. Det kanske är en hjärnskada. Jag är ju ingen tupppsykolog, men jag tror att den skulle behöva prata med någon professionell. En länk till en Aftonbladet-artikel postas i tråden. Rubriken är "Äldre kvinna dödad av tupp", där det står så här: en 76-årig kvinna har attackerats och dödats av en ilsken tupp när hon skulle hämta ägg på sin gård i södra Australien, skriver ABC News. Tuppen började hacka på ett åderbrock på kvinnans vänstra underben, vilket orsakade en blödning som fick henne att kollapsa.
Ja, men gud.
Roger Byard, professor i patologi vid universitetet i Adelaide, skriver att det här fallet är en påminnelse om hur känsliga äldre personer är och hur lätt det är att orsaka stora skador på ett åderbrock. Äldre personer är heller inte lika bra på att försvara sig mot djurattacker, säger han till ABC News. Även om tuppattacker är extremt ovanliga är Byards budskap att aldrig lita på en tupp. Aldrig ha åderbrock är väl också ett bra tips.
Jag blir sugen på att bli patolog.
Om det är sånt här man får ägna sig åt. Fan vad äckligt.
Fint ord.
Ja, patolog, dubbel T. Nu, ja, nu är det fan fredag.
Jag hamnade fel. Jag ber om ursäkt.
Nej, men har man inte ett nytt tema för sina mardrömmar?
Jo, fruktansvärt. Tuppar. Jag berättade om de här maskarna som gick på vårtor eller vad det var för någonting. Eller vad fan var det för djur? Det var någon som pratade om. Var det du som pratade om det, Emma?
Som gick på vårtor?
Attackerade under vatten. Typ, gick på gamla, det var några små fiskar. Nej?
Nej, jag känner inte igen det. Men det låter ju också äckligt.
Såna spafiskar.
Jag har läst om det.
Okej,
jag har
två starka inspel från mig här. Varsågod, rösta gärna på mig som årets poddprogramledare i guldöret.
Men jag är ju väldigt rädd för skenande djur.
Ja.
Ja, överallt, hemma och så också.
Det känns väl sunt att vara rädd för.
Vilka djur skenar förutom hästen?
Älg.
Gör det?
Tänker jag, vildsvin. De är man i och för sig dubbelrädda.
Det är jättekonstigt att vara rädd, att bara vara rädd för vildsvin när de skenar.
De är man ju rädd för allting. Hund är rädd för skenande, att de ska komma och springa jättefort bara.
Ja.
Och alltså att de kan välta en.
Men Ina brukar säga att man ska vara mjuk i knäna när man är
hundattack.
Fick jag tips av en gubbe på hundraskården som hade pajat båda sina knän. Han hade två Rhodesian Ridgebacks. Så stod han så lite lätt böjd i knäna. Alltid lite lätt böjda knä. Man hade kommit i full kareta när han hade spändat knän. Och nu kunde han inte ha raka längre.
Nej, det var ju bra i och för sig.
Jag trodde att det var för att han tänkte att det var bättre att vara mjuk.
Nej, jag trodde också så här, mjuk i knäna. Nej. Mina knän är för evigt saboterade, för båda hundarna har kommit samtidigt i full kareta och kutat in i varsin knäskål.
Jättebra.
Ja, vad gör man inte för de små liven?
Mm,
ja,
älskar verkligen. Fortfarande.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
apropå hundar då. Jag tycker att det är helt okej att leva med att fjäderfän hatar mig eftersom att jag inte är någon fjädergäri. Men om jag som flashbackaren Maharaj lockade fram en liknande reaktion från hundar, då hade jag fan i mig brytit ihop. Maharaj skriver: varje gång jag går förbi någon med hund så flyger den på mig. Men husse hinner alltid dra undan hunden innan det inträffar någon tragedi. Varför? Jag är välklädd, kraftig, duschar varje dag. Varför går hundar på mig sådär?
Kraftig,
ja, det tänker han borde, att de borde tycka att det är läskigt det. Liksom.
Ja, men precis. Ja. Ja, men han menar väl att de inte borde kunna tro ta att det honom. Finns en chans.
Exakt. Ja.
Men han måste ju lukta bacon eller något, fast han duschade varje dag.
Ja, men han menar att det inte är för att de vill leka, eller, utan att de blir liksom arg när de ser honom. Men jag tycker det är ganska fint, för man blir så jävla liten som ett barn när man går omkring och funderar över varför hundar hatar den. Och så vill man förstå och liksom kunna ändra på sig. Det är väldigt fint, tycker jag.
Men är det för att man älskar dem? Kan det vara det? Att de märker att man älskar och vill vara med dem och förstå dem.
De är ju inte
och
katter.
Att det är då ett,
de brukar ju gilla det, hundar. De är ju liksom svinsugna på att bli älskade.
Jag tänkte att det kanske gällde alla djur då. Höns och så också.
Ja.
Att man får samma effekt. Alltså det finns lite olika teorier. Svidmyra skriver i alla fall: en kompis drar till sig kor på det där sättet. De kan komma rusande i full galopp med svansarna i vädret från bortre änden av hagen, bara hon passerar utanför stängslet. Jag trodde inte alls först på det när hon berättade, men nu har jag sett det med egna ögon och det är helt otroligt.
Kanske att man har liksom ett punchable face för vissa djur, typ. Att såhär, kossor hatar ett visst typ av utseende. Mm. Och liksom hundar hatar ett visst typ av utseende. Och fåglar hatar alla som ser ut som Mia. Om man räknar höns som fåglar. Ja. Det gör man väl.
Å andra sidan, för det är några också som menar att det kan vara för att man själv utstrålar rädsla. Ja, just det. Att det skulle kunna vara det, att de kan lukta sig till. Men det där med att de skulle se skillnad på folk, det tror inte jag. Jag tänker att de ser... typ som vi med ekorrar. Vi skulle inte se skillnad på en ekorre och en annan. Man skulle också kunna ta andra exempel, men jag tänker inte göra det.
Till exempel hundar som vi väldigt mycket ser skillnad på.
Nej, jag tänkte ta Asians. Är också ett sånt exempel. Att folk hävdar att jag ser inte skillnad på asiater. Och asiater hävdar att de inte ser skillnad på whites, white people.
Jag hoppas ändå på punchable face-teorin. Att den är olika för olika arter.
Ja, men precis. Morgan Dahl skriver så här: tryck upp en nyckel eller ett finger i analen så släpper hunden direkt, sägs det. Bra att veta ifall en kamphund attackerar.
På sig själv eller på hunden?
Ja, det där är ju en... du delar humor med användaren Wigwam Bam. Han skriver att han har försökt det där, att trycka upp en nyckel i analen när han blev attackerad av en hund. Men att han inte ens hann få av sig byxorna innan hunden flög på honom. Sverige Love skriver så här: jag var okoncentrerad när jag skulle gå över tjock snö, knähöjd snömarken. Jag tittade ner och jag blev ordentligt överraskad när chefen högg mot mig. Jag blev sur och hoppade på denna hund med bestämd nej. Jag väntade tills ägare till hunden kom och vrålskrik på samma ägare, samma sak. Ägare blev lika överraskade, samma sätt. Sverige Love är en ganska aktiv användare, eller var en ganska aktiv användare när det begav sig. I en tråd där TS är besviken på hur liten kuk hennes crush visade sig ha, skriver Sverige Love: vänta, ha tålamod, tungan till stor hjälp. Eller fingeranvändare. Du TS hade killar med stor snopp, därför vaginal anpassar. Ha tålamod.
Åh, en tidig AI-kommunikation.
Jajamän. I en tråd där TS är ledsen över hur svårt det är att vara tunnhårig när man dejtar, skriver Sverige Love: ärligt, ni har blivit uppvaktad av flintiga och jag ser direkt när hen har hårlös och tittar på ansikte. Ej tänd. Ej attraktiv. Ej kåtigt. Ej skön känsla, tyvärr. Men ni håller på att bli flinta och ragga tjockis eller fula, då är det snabbare. I en tråd om kattlådor skriver Sverige Love: jag hatar sand. Medföra till min säng och soffor. Fy kattsand. Folk ska uppfinna på fortsättning, tycker jag. Bra tips och sådana. Ja, jag gillar att läsa. Och apropå katt. Användaren Kikgruber har problem med dagens tema och startar tråden: katten hatar mig. Vad gör man? Hon skriver så här, eller ja, mig och mig. Hon hatar varenda jävla människa av honkön. Snubbar har hon ingenting emot, men mig och alla andra kvinnor hon någonsin har träffat har hon sprungit efter och skrikit på, slagit, klöst, bitit eller fräst efter. Vad gör man åt det här? Går det att lära bort beteendet på något jävla vis? Penetrera mera skriver, du utsöndrar östrogen. Kräket känner det. Honkatter är lika som honor av människoart. De avskyr konkurrens om hanar. Så det här verkar vara ett tjejproblem snarare än ett kattproblem.
Katter är såna hela pick me girls
alltså. Ja, exakt. T.S. Kikruber svarar, hon hatar mig alltså därför att jag får kuk och inte hon. Jag har faktiskt funderat ur det perspektivet och det låter rimligt. Så kattskrället är förbannad över att hon inte får människokuk helt enkelt. Att ha en katt som hatar en, det verkar inte alls vara ovanligt. Även risbusken är drabbad och jag blir ganska berörd av hennes historia. Hon skriver så här, min katt hatar mig och gillar min pojkvän. Vi skaffade den tillsammans när den var kattunge och jag har aldrig gjort den något ont. Jag har aldrig tvingat den att umgås med mig. Det är nu en 4-årig kastrerad hankatt. Jag måste stänga dörren till sovrummet ifall han är inne när jag ska sova, för annars händer att han attackerar mig. Försöker jag komma nära honom så reser han ragg och fräser. Ifall jag ger honom mat så väntar han tills jag har gått därifrån innan den kommer fram. Och ibland attackerar han mig oprovocerat. Jag har försökt muta honom med mat och försökt hålla mig undan i hopp om att han ska växa ifrån det. Men han är nu 4 år och än så länge ingen förbättring. Katten har specifikt riktat in sig på mig. Mina kompisar och min sambos kompisar får klappa honom utan problem. Jag kan inte komma på varför det har blivit så här. Är det någon som kan komma med några tips på hur jag ska charma honom? Det är ganska
gulligt.
Jag tycker det, men det är
hon har ett ganska vanligt problem.
Jag skulle tro det, och det är också så himla fint och så ledsamt att det enda som hon funderar över är liksom hur hon kan vara bättre för katten. Alltså om man behöver ha sovrumsdörren stängd när man sover för att kattskrället annars attackerar i sömnen. Jag tror det är många som hade tänkt att det är något fel på katten, ja, det i det läget. Ja. Men risbusken, hon känner snarare att nej, det måste vara jag. Det är synd bara att kattskrället utnyttjar den här godheten hos henne och beter sig som en surkuk. Lacrima skriver, kan du något om kattspråk? Kan du tyda kattens ögon, öron, svans eller kroppshållning? Risbusken svarar, jo då, jag har läst om kattens kroppsspråk och jag förstår signalerna. Egentligen behöver han inte gilla mig. Bara han slutar attackera mig så kan jag sova på nätterna och slippa gå på helspänn när han är inomhus.
Det är för mycket att be om.
Ja, det är väl väldigt små krav hon har, var risbusken. Runkstrumpa skriver att det är helt otroligt att hon har levt i det här mörkret i 4 år och att om det hade varit han så hade han vridit nacken av den här katten efter ett par attacker. Risbusken igen svarar, jo, visst känns det lite som att katten styr mitt liv. Jag kan ju inte somna i soffan eller gå med shorts eller klänning eller kjol om han är inne, och jag undviker att gå på toaletten på natten. Jag har lagt ner mycket tid på att klura ut varför det är så här. Det kan vara någonting som jag inte kommer ihåg. Till exempel att jag kanske orsakar något högt ljud när han var liten och skrämde honom. Jag kanske tappar kastruller eller något. Eller så är jag bara skrämmande på något vänster.
Gumman.
Eller hur? Lacrima skriver igen. Blinkar väldigt ofta när du är med katten. Tittar den inte rakt i ögonen. Stryk den inte över huvudet. Försök stryka den med ett finger från sidan av kattens nos. Där morrhåren växer upp mot öronen. Det utsöndrar kattens egna feromoner och ni delar kattens lukt. Feromoner är viktiga för katter och det är ingenting vi människor kan känna lukten av. Upphör med kroppskontakt så fort katten visar tendenser i kroppsspråket att nu räcker det. Läs denna länk som handlar om problembeteenden hos katt, orsaker och åtgärder. Det kanske kan hjälpa dig lite. Risbusken, den jävla gullisen, svarar tack så mycket för tipsen. Jag läste igenom länken och jag ska också börja blinka hjärnet i närheten av honom. Jag vill ju så gärna att det här ska funka eftersom att jag tycker så hemskt mycket om honom, även om han hittills inte gillar mig. Love hurts stämmer verkligen i det här fallet. Alltså det är okej om det tar lite tid. Vi har haft honom i 4 år nu och vi har ju så många år tillsammans framöver.
Oj.
För gullig för världen, faktiskt. Ändå säga.
Jag hoppas inte hon ska ha fingret sådär nära munnen på katten. Då. Jag tycker det lät som ett svindåligt tips.
Men de gör ju också, vår katt går ju, dels ligger den på mitt huvud hela tiden, men den trampar ju också med trampdynorna så.
Ja, men det är ju för ansiktet. Att den gullar sig.
Ja, för att den ska trycka sina feromoner.
Ja, för att du ska lukta
det som
den.
Bestämmer.
Nej, för att den ska ha samhörighet.
Ja, just det.
Är det därför, men är det inte att den vill visa dominans då?
Nej, vet inte. Det är det inte.
När den kliver i ansiktet?
Nej.
Men den ska också kliva på datorn och telefonen och sånt jättemycket för att visa. Ja, men det är ihop.
Ja, men precis. Det är ju de sakerna du håller på med mycket. Så den vill ju att det ska lukta av den. Och det, alltså, de men, har ju jättemycket lukt från trampdynorna.
Men varför vill katter att man ska hänga ihop? De vill ju bara vara själv hela tiden.
Ja, fast de är inte så... De vill ju ändå vara med. De kommer ju ändå hem och äter. Ja,
framförallt vill de vara med när man inte vill vara med dem.
Ja, men så är det.
Typ
är
när man sover eller kollar
och
på någonting.
Och det är ju verkligen någonting jag respekterar med katter. Det är konstigt med hund på det sättet, att de verkligen vill vara med.
Det är så fint. Hittills så har vi behandlat djur då som aktivt hatar en, som liksom själva på olika sätt då försöker förgöra en genom att hacka ihjäl en eller genom att förvägra en livsviktig föda, som till exempel krusbär. Hej på dig, idiot nummer ett har råkat ut för en mer passiv djuraggressivitet. Hon skriver så här: jag var ute med båda mina hundar, som är en schäfertik på 5 år och den andra är en pitbull på 12 år. Jag mötte en jävla finnehora som gav sig på mig. Hon slog mig och försökte ta stryptag, och vad fan gör mina hundar då? Chefen, som annars är extremt vaktig av sig och gör utfall mot folk, hon gjorde absolut ingenting. Den andra hunden viftade på svansen och hela kroppen och gick fram för att hälsa på horan. Jag kände mig så in i helvete sviken av båda två. Jag som hela tiden hade trott att de skulle försvara mig om någonting hände. Hur fan kan de svika mig på det här sättet?
Fy fan vad segt. Sen gick de direkt till polisen och tjallade vad knarket var.
Kokainet ligger där borta. Von Fanderblad skriver att problemet förmodligen mycket ligger i att TS då projicerar mänskliga karaktärsdrag såsom trohet och lojalitet på sina djur och fortsätter. De kanske inte har hamnat i någon liknande situation förut och vet inte hur de ska reagera. Du får träna dem på att reagera på fientliga finskor. TS svarar: som jag skrev innan så är chefen extremt vaktig och gör gärna utfall, men hur fan kunde hon skita i att göra någonting nu? Och den andra: bli glad och vill jag hälsa på horan. Fy fan vad jag är besviken på dem. Jag ligger i min säng nu och har absolut ingen lust att gosa. Jag trodde de var mina bästa vänner, men tydligen inte. Knivur 273 skriver: jag gillar inte hur du refererar till finländare som jävla finnehora. Finländare är för mig en sorts svenskar med ett annat språk eller en annan dialekt och andra färger på sin flagga. Ja, Knivur 273.
De är svenskar med en annan flagga.
Ja, precis. Han är inkluderande. Han tänker liksom att folk... Ja. Knivur gör också... Han gör väldigt, väldigt klart att han tycker att TS är så jävla onajs, som uttrycker sig nedsättande om folk med utomsvensk härkomst. Sen frågar Knivur 273 om det skulle kunna vara så att TS är, citat, blatte, och om hundrarna därför lät bli att försvara henne och istället njöt av att hon fick klös av kärringen. Ett fullskaligt bråk om vem som har den svenskaste stamtavlan utbryter därefter. Knivur 273 visar upp släktforskning som bevisar total svenskma ända tillbaks till 1600-talet. Eller förlåt, ännu längre tillbaka. Han skriver: på fädernet sedan 1430. På mödernet sedan 1600-tal. Årtalen betyder för övrigt inte inflyttning, utan bara tiden för de äldsta skriftliga källorna. Det är ju för fan tufft när djur vänder en ryggen. Man blir ledsen och besviken. Men för egen del så tycker jag att den här skräcken och besvikelsen jag kände över att hönsen ville ta mitt liv har förvandlats till någonting konstruktivt så här 20 år senare. Sorgen fick mening när jag flyttade skulden från mig själv till den plats där den hör hemma, hos förövarna i hönsgården. Och min ledsenhet över att vara the chosen one i negativ bemärkelse har jag förvandlat till ilska så stark att den kommer ned ärvas i generation efter generation inom ätten von Skroll. Och man kan väcka båda mina ungar när som helst, mitt i natten, med frågan: vad är höns? Och de kommer svara: äckliga!
Bra jobbat ändå.
Ja, väldigt bra. Och flashback forever. Okej, då var det dags. You can try. Då var det dags för den i talande stund, snart 27 000 inlägg långa tråden. Den enda tråden om Apollo / månlandningarna / bemannade rymdresor. Det här är en tråd som såg dagens ljus 2001 och som än idag fylls på med fakta och personangrepp som varvas med varann i en ljuvligt god kränklasagne, som alla bra trådar. Tråden startades med förhoppningen att ett litet inlägg från en människa kan bli ett jättelikt språng för mänskligheten, som naturligtvis, som jag sagt många gånger förr, måste vakna. Låt oss börja med att blicka tillbaks. 2001 levererar användaren Jönsson Junior ett par idag välkända fakta i sin trådstart. Han skriver så här: något jag trodde bara var galna konspirationsteorier förut är jag nu helt övertygad om att det stämmer. USA landade aldrig på månen. Betrakta följande. Och sen kommer det några argument ni känner igen. 1. Trots att månen är ett vakuum så vajar den amerikanska flaggan på bilderna vid månlandningen. Detta är fysiskt omöjligt. Det här känner ni ju igen, tjejer. Jag kan ju passa på också att säga att varje gång månlandningen kommer nämnas fortsättningsvis så är den inramad i 2 citationstecken. Så slipper jag säga det varje gång. Gäller även månfärden, på månen, månlandaren och så vidare i all evighet. Argument 2 då. Enda ljuskällan på månen är solen, skriver alltså Jönsson Junior. Trots det kan man se skuggor från månlandningen. Detta är fysiskt omöjligt. Det här känner ni också igen. 3. De perfekta bilderna som tagits på månen är helt omöjliga att genomföra med Hasselblads kameror. 5. Månfärden passerar någonting som heter Van Allen-bältena, något som aldrig skett. Enligt rymdfysiker hade en människa som passerat dessa bälten dött av den enorma strålningen. 6. Säkerhetschefen som bara något år innan månlandningen i en stor rapport dömde ut hela projektet och sa att det aldrig skulle leda till en färd till månen, omkom senare i en mystisk olycka. Och hans rapport har sedan dess aldrig återfunnits. Mm-hmm. Den är väldigt lång, den här trådstarten. Han skriver också om att resten av personalen som ska ha jobbat vid NASA, det är tusentals människor och underleverantörer, de har NASA lyckats få tyst på utan att behöva mörda dem då, som tur är. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Precis, jag läser inte hela trådstarten för då kommer vi aldrig komma hem idag, men ändå väldigt många starka argument som TS lägger fram och sen lämnar han tråden. Vem fan gör så?
Ja, vem gör så?
Lägger fram fakta och bevis och sen bara get the fucks out.
Han är ju bara en dirigent.
Wake up, people!
Exakt, alltså, nu har jag serverat vad ni behöver. Diskutera i små vinkelpunkter.
Ja, fy fan.
När startades tråden?
2001.
Det är ju från gammel flashback.
Ja, just liksom. Det är ju många, det är ju old också. Efter varandra i tråden, många i början av tråden som har old efter sig. Det blir ju upp till oss och några ensamma krigare på Flashback då att reda ut varför USA hittade på att de åkte till månen och också tillbaka. Och det finns ju ett uppenbart svar för money, cash, king, power and glory såklart. Peter Old, inom parentes, förklarar: USA tjänade mycket på månlandningen, oavsett om den ägt rum eller inte. USA kom genom detta förbi Sovjet i kampen om rymden. Folk började bli rädda för ryskt anfall från rymden och lugnades via månlandningen. Dessutom stärktes den amerikanska patriotismen genom detta. Kort sagt, USA hade mycket att vinna på att fejka månlandningen. Och då tänkte jag så här, alltså relationen mellan Sovjet eller Ryssland och USA har väl inte blivit kanon mycket bättre sen 1969?
Jo, det är bättre, har den väl ändå.
Men man får
blivit.
Väl ändå säga att det ändå pågår något slags lillkallekriget.
Det var väl i alla fall en paus under många år.
Ja,
där det...
de håller ju inte på att öva i amerikanska skolor för de ska ligga under skolbänkar.
Det gör
när
de inte, nej.
Kommer döda,
nej.
Dem.
Men de är fortfarande misstänksamma, kan vi säga så?
Ja, så kan vi väl säga.
Så kan vi väl säga. Det har pågått någonting i alla fall, någon slags strid. För USA har ju som ni vet behövt fejka 5 månlandningar till efter Apollo-farkosten för att fortsätta då hålla folket lugna och stärka patriotismen, I guess. Fake it till you make it verkar vara USAs strategi, fast utan att någonsin ever make det då. Men alla gillar ju inte att få mattan borttryckt under tassarna på det här sättet, utan ifrågasättandet av de så kallade månlandningarna. Om den vajande fladderflaggan, så skriver Smarty Pants, om du viftar på en flagga inomhus där det inte heller finns någon vind, svajar den inte då? Flaggan svajar enbart när någon rycker i den. Svagt argument. Om kamerorna, skriver Rostig Hink, det satt ett litet siktmärke längst fram på objektivet som dessutom var en vidvinkel motsvarande 35 mm brännvidd på en 36 mm kamera. Inte speciellt svårt att rikta en kamera så att man får in objektet någorlunda mitt i. Prova själv. De försvarar Van Allen-bältet och säger att det visst går att åka igenom där. Men då visste de inte det som Sten B vet. Sten B skriver: hela rymden är radioaktiv. Vi har inte där att göra. Det krävs 2 meter bly runt människan för att överleva en genomfart. Det var i så fall synd att inte jänkarna kunde låna ut sina otroliga dräkter vid upprensningen efter Tjernobyl. Det var verkligen synd att de inte kunde det, eftersom att de dräkterna inte fanns. Mm. Sten B fortsätter med att kalla månlandningen för det den är: 1900-talets största skröna. Och det är genom Sten B vi kommer ta oss igenom den här mycket långa tråden, bland annat. Vi kommer ta oss igenom den här tråden och den här debatten via Sten B, en användare som heter Chockad och en användare som heter Mankan, inte Dagbeds Mankan tyvärr, för han har ju fullt upp med bärande betong, I guess, utan en annan Mankan. Jag kommer från och med nu hoppa över allting som andra användare i åratal har försökt lägga fram som fakta och bevis för att månlandningen har skett. Dels för att de är obotligt tråkiga, men också för att de naturligtvis också är helt ute och cyklar på månen, vilket man inte kan. Låt oss istället gå över till användaren Chockad, som gör entré i tråden efter ett tag. Han ansluter sig till Sten B och drar sitt strå till stacken genom att länka till en dokumentär som visar att månlandningen /Arna är fake. På det här inlägget svarar Plick: nu var ju inte detta en dokumentär utan en sammansatt fake-dokumentär. Chockad skriver att dokumentären inte alls är fake, men det är däremot månlandningen. Och sen gör han ett tillägg. Och förresten, har ni tänkt på ett par avslöjande punkter till? Hur skulle det överhuvudtaget vara möjligt för kameran att oskyddat klara av temperaturskillnader på 250 grader? Ena timmen 100 grader plus och några timmar senare 150 grader minus. Plankt svarar: den kanske inte var oskyddad. Chockad: ung och stark visar sig här.
Lite starkare.
Ja, verkligen.
Tycker jag inte. Chockad har mycket mer att ge. Han svarar: hur skulle astronauterna själva ha klarat temperaturskillnaderna på 250 grader? Fat Bastard skriver: tittar man noga på vissa bilder kan man skönja att astronauten har på sig en typ av skyddsdräkt. Kanske har det någonting med saken att skaffa. Chockad har mer. Han svarar: om nu Neil Armstrong var först nere på månen, vem var det då som filmade honom när han landsteg, hä? Botmund svarar: om jag inte minns fel så var det en fast kamera monterad på månlandaren som tog filmsekvensen, samma typ som filmade take-off. Chockad har mer. Och hur kommer det sig att bland alla tusentals foton som påstods ha tagits på månen att ingen enda visar minsta tecken på stjärnor? Bra fråga. Madtop svarar: hur många gånger ska vi behöva förklara att rymden ser svart ut om solen lyser? Om det är mörkt ser du stjärnor, om det är ljust ser du inga stjärnor. Chockad har mer. Och varför har Stanley Kubricks änka, efter att han dog, mördades, avslöjat att myndigheterna engagerade honom 1969 för att förfalska bildbevisen från månen, och att han ständigt efteråt gick med en rädsla för att bli lönnmördad, precis som de andra som deltog i blufffilmningen? Seth Gecko svarar: myndigheterna väntar alltså närmare 30 år på att mörda Kubrick, snälla någon. Men i alla fall, filmregissören Stanley Kubrick, han är så starkt misstänkt att den här tråden taggats med Stanley Kubrick. Ni pratade ju om det, att ni skulle gå igenom alla de här taggarna någon gång. Mm. Airmail skriver: du vet väl att fotbolls-VM 1958 var fejk, va? Chockad sa: nej, det visste jag inte, berätta mer! Men det får vi ta i ett annat avsnitt. Agitator skriver: jag vet inte vad jag ska tycka om dig, Chockad, men du verkar vara en rätt principfast människa. Det är bra och det ska du ha heder för. Men kan du inte känna ibland att du jobbar i en enorm uppförsbacke i just denna fråga, eftersom att det är uppenbart och mycket tydligt att det här var en fejkad dokumentär som bland annat bestod av klipp från andra dokumentärer som handlar om helt andra saker. Men jag kan inte annat än beundra dig för din starka tro och din övertygelse. chockad har mer att ge. Ta bara exemplet Neil Armstrong. Hur många intervjuer har han gett kring månfärden sedan 1969? Just det, inte en endaste intervju. Han har väl svårt att hålla masken. Ha? Är det fortfarande någon vid sina sinnesfulla bruk som fortfarande går på skrönan att jänkarna var på månen 1969? Någon? Ja, det är faktiskt konstigt nog. Ett par i tråden fortfarande. James skriver, chockad, du rockar så jävla hårt. Till och med en mockumentary, som fejkade dokumentärer brukar kallas, som skapat sig totalt motsatt syfte än ditt, tar du åt dig utan någon som helst insikt i vad de försöker få fram för budskap. Respekt. Och där, mina vänner, har vi hittills tagit oss ett par sidor i tråden, närmare bestämt 9, varav en sida bara är länkar till intervjuer som Neil Armstrong har gjort efter 1969, inklusive hans självbiografi. Om vi på något sätt ska ta oss vidare så får vi hoppa över en hel del faktiskt. Vi får hoppa över skuggorna, vi får hoppa över Photoshop-diskussionen, vi får hoppa över exakt hur länge man kan vara i Van Allen-bältena, vi får hoppa över diskussionen om hur det fejkade månlandskapet var uppbyggt av papier-marché. Vi får hoppa över en bokstav i en sten som ska ha ristats in med en av astronauternas hårstrån. Jag fattar inte riktigt det. Vi får hoppa över alla död- och återfödsinlägg som avslutas med woko-emojin och debatten om frimurare. Hoppas att det är okej.
Okay. Motvilligt ser jag att det är okej. Okay. Ja,
dessutom så pågår nämligen en helt parallell debatt om i vilket forum tråden ska ligga. Användaren S skriver, här har vi det vanliga gamla problemet igen. Chockats konspirationstrådar förs över till Revforat där de inte hör hemma. Och vilket skithål till moderator är det som låter trådarna vara kvar utan att protestera? Är det du, Tim? Du får göra ett stopp här, för annars så får vi hit all möjlig skit, all konspiratorisk skit. Och visst, revisionism inbegriper en del konspirationsteori, men i ett speciellt ämne, förintelsen. Tim, snälla, flytta tillbaka tråden där den kom ifrån. Och redan tidigt i tråden lyckas användaren chockad bli avstängd från forumet. Och entré gör istället en ny användare, användaren Smockad. Smockad skriver, här finns de slutgiltiga bevisen för att månlandningen inte ägde rum. Och en länk. Jag skulle gärna vilja redogöra för Smockads briljanta avslöjanden också, men de är ganska lika argumenten jag redan har tagit upp från användaren chockad. Det verkar användaren Pad också tycka. Den skriver, med risk för att förstöra de bergsäkra påståendena så skulle jag vilja be om lite bevis, gärna då från oberoende källor. Smockad svarar, duger inte med en intervju med den världsberömde forskaren Bill Kaysing eller? Snapcase svarar, ja, det där är väl lite att ta i. Bill Kaysing är ju knappast någon etablerad forskare. Innan han började föra fram sina teorier om den fejkade månlandningen var han ju dessutom bibliotekarie. Ja, men man kan ju byta jobb.
Ja, jo.
Just det. Det kan man faktiskt göra.
Från jag är sugen på att sluta som bibliotekarie och börja som världskänd forskare.
Ja,
det är en bra resa. Jag är konsulent från gymnasiet och frågar hur ska jag göra.
Hellre den resan än tvärtom.
Absolut, ja. Absolut.
Men även Smockad försvinner då, tyvärr, nej, efter forumet. Mod skriver att registrera fler konton för att diskutera med sig själv räknas som missbruk och det är emot reglerna.
Nej, nu, Smockad var ju avstängd.
Ja, precis.
Jag skulle precis säga att jag tycker att det är fint att de IP-bannar så sällan.
Ja.
Men nu verkar de ju ha tagit till det.
Det verkar ha kommit några konton till. Ja. Kanske också. Plockad kanske.
Ja, just det.
Nu är det bara Sten B kvar i tråden som ensam måste kriga mot ignoransen. Jag tror att vi får hoppa framåt i tråden igen. Vi får hoppa över diskussionen om hur Apollo fick 750 000 inblandade och underleverantörer i projektet att hålla tyst. Vi kastar oss istället direkt in i en ganska het debatt om månsten där Neoflex skriver, det viktiga är att det faktiskt är månsten som Apollo-astronauterna hämtade hem. Du är ju så förbannat jävla tom i skallen att jag helt tappat tron på mänsklighetens fortsatta existens. Jag ska personligen sätta dig i en månraket och kraschlanda dig på månen så att det sista du ser i livet blir kvarlämningarna efter månlandningarna. Edith tog bort svordomarna. Under tiden har en annan sten, Sten B, samlat kraft som ensam krigare för att orka föra upp USAs fortsatta fejkade månlandningar i dagens ljus. Sten B skriver,
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över er ignorans. Sen kan man fråga sig varför alla bilder från månen är lågupplöst svartvita när tekniken finns att göra dem högupplösta i färg. Detsamma gäller Mars. Philosopher svarar: om du går in på ESAs hemsida så finner du ett helt galleri av högupplösta färgbilder av Mars yta. Jag ska på fest ikväll med några av Tysklands ledande astronomer. Skryt. Mm. Och jag funderar på att redogöra för Sten B's teorier om planeten Nibiru. Det kommer nog bli kvällens stämningshöjare. Ja. Nibiru är ju då en planet som tyvärr inte är erkänd i vårt solsystem. Det känner ni till.
Nej, absolut inte.
Har ni missat det?
Jag har inte
det?
Läst den här tråden. Jag har inte levt med den här tråden som vår närmaste anhöriga i ett halvår. Så att vi tar gärna en snabb.
Jag känner bara till Pluto-kontroverserna.
Ja, Pluto-kontroverserna
har jag inte sett hur de har suddat på skolkartan. Nej, men den finns då, den är inte erkänd. Den finns runt en dvärgsol som heter Nemesis. På domedagen kommer Nibiru krascha in i jorden och förinta allt liv. Jag tycker inte att det låter som en stämningshöjare som man ska ta fram.
På fest.
Ta upp med Tysklands ledande astronomer.
Men är det där, är det Sten B's egna teorier där om domedagen?
Jag eller tror inte det. Nej. Jag tror han har läst det på internet.
Just det. Källa internet helt enkelt. Ja, ja men då så.
Någon vet inte vem. I alla fall, Elgiganten skriver också: sen väntar vi med spänning på att Sten B visar ett klipp från när flaggan vajar utan att någon astronaut är i närheten. Jag är genuint intresserad av det klippet för jag har aldrig sett det. För utan det klippet så måste ju hela konspirationen falla sönder likt det bräckliga korthus det är. Och Sten B svarar: okej. Okay. Men alla dessa bevis har diskuterats så många gånger tidigare i denna tråd så jag orkar inte just nu. Jag har tidigare visat en bild på ett visir där man ser spegelbilden på fotografen som står med sin kamera utan någon dräkt. Flan svarar: menar du den här? Och så länkar han till en bild. Det är ju helt uppenbart inte en fotograf utan en stenformation. Sten B svarar: samma patetiska ursäkter. Varje förståndig människa kan väl inse att om vi verkligen varit på månen med den tidens teknik så hade vi koloniserat månen idag flera gånger om.
Ja, det är ändå snyggt tycker jag. Man får någonting motbevisat, komma med en ny grej.
Direkt.
Ja. Mm. Skit i fotografen, det är gamla grejer. Skit i det. Vad fan är det inte koloni för?
Ja,
det är
så jävla bra. Jättebra argument. Ja. Cyborg S skriver: man kan leda en häst till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka. Sten B svarar: kan du också förklara skuggor i olika riktningar? Smarty Pants svarar: det gjorde han, men du fattade inte för du förstår inte perspektivlära. Och med den tråkiga kommentaren tycker jag att vi tillåter oss att ta en liten paus i den här debatten för att kolla på idioterna som tror att det är lättare att åka till månen än att fejka en månlandning. Smarty Pants skriver: för att fejka bilderna från månen måste man ha byggt en lufttät studio som är flera kilometer åt alla håll eftersom att man tydligt på flera bilder kan se perspektivförskjutningar i bakgrunden. Något som torde vara helt omöjligt att fejka realistiskt. Alltså måste det vara riktiga perspektivförskjutningar. Så alltså är kulisserna riktiga berg flera kilometer bort. Sen måste man alltså byggt upp hela Sea of Tranquility och de andra landningsplatserna där, pumpat ur luften eftersom att det är tydligt att det är vakuum på denna måne och sen simulerat ett helt uppdrag. Det vill säga låtit allting ske precis som om det var på månen. Inga kameramän kan ha varit tillåtna till exempel för de skulle ha orsakat fotavtryck som syns på bilderna. Sen skriver han: det är helt enkelt så att det är oerhört mycket enklare att åka till månen än att fejka en månfärd.
Det tycker svagt. Jag är ett svagt argument ändå.
Det var väl jättesvårt att åka till månen om jag har läst rätt.
Om någon skulle säga att det är så här, antingen
och det
så
var jättesvårt att inte åka till månen också.
Eller göra en månfärd. Ni har ett år på er och jättemycket pengar. Vad vill ni göra? Fejka en månfärd eller se till att det funkar med en månfärd? Så hade man ändå valt att fejka.
Dessutom, om de då hade sagt så här: om ni ska åka till månen, då ska du också förlita dig på din egen matematiska förmåga för att ta dig dit. Då hade man ju på en gång sagt: jag tar den där fejk.
Ja, jag ska bara ringa min gamla högstadieskola och fråga om aulan är ledig. BRB.
Bergman Basa skriver: det är helt orealistiskt att de skulle fejka på grund av att vinna prestige. Fatta vilken enorm förödmjukelse det skulle bli för USA om de blev påkomna med att fejka landningen i aulan då. De skulle aldrig ta den risken, helt jävla orimligt.
Ja, men att ta risker, det är ju inte någonting som USA inte har gjort förr eller senare heller för den delen, om man får tro Mankan i alla fall. Mankan kan bekräfta genom att skriva så här. Likaledes tog USA en enorm risk när de fejkade World Trade Center 11 september. Där kommer den, Nina. De försökte få till det med några fanatiska araber som fixade till det hela. Men likt förbannat så tog de den risken. Man undrar bara, vilken bluff är störst? Månbluffen eller 11 september-bluffen? Mm. Än att vara eller att icke vara frågan.
Ja, nu kittlar du allt mina konspirationsknölar. Ja. Det är kota 3, C3 tror jag.
Där ligger den.
Konspirationsteorierna sitter. Jag känner hur den pulserar nu.
Ja, men Mankan är toppen. När vi ändå är igång med Mankan så tycker jag att vi kan köra lite best off Mankan. Här kommer den. Best off Mankan i den här tråden. You can try. Fan vad pinsamt det måste ha varit för dessa månresenärer att försöka spela att de varit på månen. LOL! Beer! Thumbs up! Beer! Och inte nog med det, de påstod att de hade gjort det 7 gånger på raken! LOL! 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 På 60-talet! What? Att någon ens kan tänka sig tanken att astronauterna skulle ha riskerat sina liv på ett så dumdristigt sätt. Smiley, thumbs up, övergår mitt förstånd. LOL! Herr Lindholm bryter in här och skriver: om jag var du så skulle jag inte bry mig så mycket om mitt förstånd. Jag skulle hellre fråga mig varför jag undviker att svara på frågorna om varför USAs dödsfiender inte avslöjade bluffen, om den nu var så enkel att avslöja. Och man kan svara glatt: någon som vet mer om Stanley Kubricks filmning av Apollo-färderna, Evil Green, thumbs up, LOL! Herr Lindholm bryter av även här och skriver: bäste Mankan, om du inte sett Kubricks film 2001 så är jag avundsjuk på dig. Utan att förstöra filmen för dig så handlar den inte om något Apollo-program. Visserligen så reser man till månen, men det framställs inte som något speciellt i filmen. Ja, vi får bryta bäst av Mankan där. För efter detta så följer en diskussion om vad vakuum är, vilka är tråden som behöver gå om de grundläggande kurserna i fysik, hur svarta hål fungerar och hur termosar fungerar. Dessutom delas det ut en jävla massa varningar om personangrepp.
För det undrar jag.
Ja, nej, det hoppar vi över.
Okay då.
Det är varningar om personangrepp och att hålla sig till ämnet som vanligt. Och till Mankan förstås, som gått över nu till att enbart kommunicera med smileys, vilket inte underlättar läsförståelsen. Låt oss hoppa fram 2 år i tiden till året 2003 och återvända till Sten B och det lågintensiva krig han utkämpar mot användaren och galaxmedborgaren George W. Bush. Ops, inte FD-presidenten. Utan här den som absolut skriker högst och mest i tråden för att månlandningen ska ha skett. George W. Bush skriver: du hämtar uppgifter från samma sida som du har hämtat dina skituppgifter om att dinosaurierna inte funnits. I vilken rapport står det att det var just 375 rem, Remington Ultra Magnum, på månen när de var där och utanför kapseln? Källkritik. Stavat kritik, det reagerar Sten Ben på och skriver: lär dig stava till källkritik så kan vi börja diskutera. Gå om grundskolan! George W. Bush anmärker inte på Sten B's felstavning av ordet diskutera, utan svarar: kan väl du också göra då och lär dig om evolutionen? Hört talas om forskning, men i din värld sköter väl Gud allt sånt? Och ett tag senare verkar det här lågintensiva kriget utvecklats till ett fullskaligt krig, precis som det kan bli mellan USA och Ryssland när lögnen avslöjas här då. Och Sten B is still going strong. Han skriver: en talesman från NASA menade att först 2012-13 har man kapacitet att sända en människa till månen. Ronakin skriver: spam, du har redan tagit upp detta ett flertal gånger i tråden. Du har blivit tillrättalagd ett flertal gånger på grund av dina lögner i tråden. Har du inte något bättre att göra, Sten? Men det här uttalandet då från NASA om att de planerar att åka till månen i framtiden, det ser Sten B. Smockad och Mankan som bevis på att NASA inte redan har varit där. Varför skulle
varför?
De...
Ja, precis. Varför skulle man göra en grej två gånger?
Ja, varför skulle man åka dit om de redan har varit där? Så jävla dumt ju. Det fattar man ju själv. Atlantis undrar, om de nu åker till månen igen, har du bestämt dig för att förneka det eller inte? Sten B. svarar, de får väl svårt att upprepa de förra fejkerna. Han syftar alltså då på Apollo 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 17, varav den fejkade nummer 13 även fejk misslyckades. Sen tillägger han, men jag tror nog att kineserna blir de första att placera människan på månen om cirka 10 år. 2013 då alltså. Mm. Och så kan det ju säkert bli. Alltså, Kina är ju också lite USAs fiende, får man väl ändå säga, att så de ska kaxa sig mot då. Kanske genom att fejka saker. Hittills så har ju Kina påstått att de har landat på månens baksida 2019. Just snyggt, eller hur? På baksidan, där ingen kan se. Och kontrollera om det stämmer. Mm-hmm. Lite som att ljuga att man har en storebrorsa som har flyttat hemifrån. Omöjligt att kontrollera om det stämmer eller inte.
Pojkvän på landet.
Exakt. Efter ett tag är chockad äntligen tillbaks från sin avstängning, och det är också hatersarna som rackar ner på honom direkt. George W. Bush skriver, snart är det den 10 december. Jag slår vad om att chockad inte kommer att vara en av representanterna på Nobelmiddagen. Nej, det hade ju varit helt sjukt, eller hur? Inte för att han inte fattar något, men det är inte som att han är nominerad. Hur okunnig kan en person som sitter med tillgång till hela internet bli? Men som tur är... har chockad via smockad lyckats skaffa sig allierade här under åren. Clay Allison skriver till George W. Bush, du har återkommande postat lögner du inte förmår att bemöta som den lilla fitta du är. Och Max Dill fyller på med att skriva, ditt inkompetenta, värdelösa, singeljärnsälja, håriga, äckliga marsvin.
Oj, verkligen.
Vi hoppar fram ytterligare år i tråden. Och diskussionen om att månlandningen tas som på riktigt, för att historikerna tycker att det är för jobbigt helt enkelt att skriva om historieböckerna. Men vi hoppar fram bara för att se att positionerna fortfarande är totalt låsta. Pad sammanfattar hela debatten hittills med att skriva... Visst finns det folk som inte kan ändra uppfattning. Ta en titt på Sten B exempelvis, för ett färskt exempel på att man kan bli motbevisad ungefär hur många gånger som helst utan att lära sig någonting. Men det här, mina vänner, gäller ju naturligtvis också användaren George W. Bush, som inte lär sig någonting. Sten B förklarar eller svarar. Jag har aldrig blivit bemött med en intelligent förklaring. Ni är de sämsta vakthundarna som sabbar detta forum. Ni kommer alltid med meningslösa inlägg. Försök att istället förklara varför ingen nation har försökt att sända en människa till månen trots att tekniken och ekonomin finnes.
Oj.
För varje år så framstår ni som allt löjligare. Ja, det gör de ju faktiskt. Och vet ni vad? Jag tror tyvärr att vi faktiskt får börja avrunda där. För tråden har väl ganska mycket varit en upprepning de senaste 25 000 inläggen. Tråden fick ett uppsving 2019 när den fejkade månlandningen firade att det var 50 år sedan den inte ägde rum. Genom åren har nya krigare tagit plats, avlastat och avlöst Mankan, Sten B och chockad. Inte minst deras alternativkonton. Nya bevis har kommit fram under åren, paraboler, nya tyngdlagar och motbevis kring andra nationers påstådda månlandningar. Nu senast Indiens fake ju. Och Elon Musks misslyckade men ändå fejkade raketuppskjutning av världens största raket. Idag hålls den här tråden rullande av nya flashbackare och en del av de gamla som har varit aktiva i 23 år i tråden. Det senaste inlägget, det är bara från häromdagen och lyder... Hur kommer du fram till detta trams? Att gissa och tycka utan bevis gör bara fjantar. Är du en fjant? Men de kan skrika fjant hur mycket de vill. För faktum kvarstår. Faktumet som Mankan sammanfattar så fint. Ett litet steg för Neil. Ett stort steg för bluffmakerie. Flash. Bye.
ett sätt blir man ju sugen på att gå in och läsa. Ja. Men på ett sätt inser man ju också att man kan förlora typ år av sitt liv om man går in i den tråden.
Ja, det har ju också människor gjort som skriver i tråden.
Precis, 25 år.
Men det är ju mycket aktiv i konspirationstråden. Det är ju inte bara det här. Du var inne innan på dinosaurie...
Grejerna.
Ja, precis.
Dinosaurierna aldrig har funnits.
Nej, han har mycket sånt för sig. Mm. Intressant användare.
Ja, mycket att göra. Mm. Gud vad fint. Ja, tack så jättemycket.
Det var underbart det var. Ja.
Tack ska ni ha.
Mm. Äntligen. Ja, och tack till alla som lyssnade.
Och tack till våra patroner.
Och tack Flashback.
Och ett extra lite tack till admin för den nya funktionen populära ämnen.
Alltså underbart.
Superbra jobbat.
Mm. Puss, hej.
Hej, hej. Hej, hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.